tid på dig. Tack Gud för att du är här idag för att möta med oss. Du är här som alla söndagar, som alla dagar. Men särskilt i Miracle May när vi hoppas, vi längtar efter mer av dig i våra egna liv. Så kom du till den som behöver något från dig. Kom du Gud och tala till den som behöver uppmuntran från himlen idag. Och kom du Gud och uppliva vår ande. Kom du och tala genom ditt ord och hjälp mig när jag predikar att det får vara det som du vill säga som får komma fram idag. Vi tackar dig för att du är på den här platsen och att vi får vara som vi är just nu, och för att du är Gud och vi behöver inte vara Gud, utan du är Gud, din ära. Så vi tackar dig Gud och vi hoppas på dig. Vi lägger vår framtid i dina händer. I Jesu namn, amen. Varsågod och sätt dig ner. Vi ska, jag tänker inte bäst stå upp igen, men jag ska kunna nästan säga, vi ska stå när vi läser ett bibelord. Men ni får sitta, så ska vi läsa ett inledande ord från Jesaja 35. Det är inte på skärmen, men du får slå upp din bibel om du har sett en sån någon gång eller har en sån. Annars har man i sin telefon kanske. Eller så får du använda dina öron. De funkar också säkert bra. Vi läser i Jesu namn. Så här står det i Jesaja 35. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få, Karmels och Sarons prakt. Det ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort och den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa sevass och papyrus. Jag hade tänkt sluta där, men jag vill fortsätta. En banad väg ska gå där, en vandringsled. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen som är oren ska färdas på den. Men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om det är dårar. Och några verser framstår det. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Och fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Jag tänker inte berätta vad allt det här betyder, för jag förstår inte exakt varje ord. Men jag är uppmuntrad av att det här är en profetia som dels handlar om frälsningen som Jesus ska komma med. Och som en start för den här predikan. För vi är inne i Miracle May och vi tror ju alltid på Gud som är närvarande. Men vi vill särskilt den här månaden betona det för att påminna oss om att vi tror ju verkligen inte bara att Gud är här eller att vi ska förstå Bibeln, utan vi får uppleva, upptäcka och lära känna Gud som han är. Inte så som vi tror han är, utan som han faktiskt är. Och nu är det morsdag idag. Det här är ingen kanske klassisk morsdagspredika, men jag vill ändå tala idag om en kvinna som får vara en förebild för oss. Och jag tänker på morsdag, så tänker jag på kvinnor och min mamma förstås, och min mommo och min fammo. Och olika kvinnor som på olika sätt är förebilder vars liv, om inte de skulle ha gjort det de har gjort och satsa på det de satsar på eller älska som de har älskat, så skulle jag inte vara här. Det finns många, jag behöver inte räkna upp dem allihop, men du har också de förebilderna, de människorna som du har orsak att vara tacksam till Gud för, men också säga till de människorna den här dagen och andra dagar. Så jag vill ha en liten kvinnohyllning i min predikan utifrån den texten som handlar om en kvinna. För hon är en förebild för oss. Och vi behöver lära oss från henne. Sen tänker jag genom kyrkohistorien och historien både i kyrkan men också utanför. Så har det ju funnits och finns ett kvinnoförtryck som inte är bra, som inte är rätt. Samtidigt, Jesus sätt att bemöta kvinnor var ju ändå väldigt annorlunda. Den första kyrkans sätt att vara mot kvinnor och ge kvinnor förtroende var också banbrytande. Man skulle kunna säga mycket om det, men jag vill bara nämna det, att det är liksom sättet som vi som kristna är mot alla människor, men också mot den som är kvinna. Och de vi tar som förebild som är kvinnor, det är jätteviktigt. Och är man en kvinna så är man ju också en dotter. Och är man en man så är man en son. Och vad betyder det? Jag kommer in på det i texten om en stund. Så tänker jag så här, dagen efter, no, hockeymatchen igår var kanske inte så viktig, men hockey-VM börjar ju. Och sånt. Och andra kollar på Eurovision som också hade final igår. Jag kikar in en stund. Vill inte säga något mer om det, jag vet inte så mycket om det. Men jag förstod på nyhetsrubrikerna och på allt kaos runt omkring att det här är ett fullständigt kaos. Och samtidigt är det liksom något vackert i det, för att det handlar om konstnärliga uttryck, eller det handlar om att människor ska uttrycka något som finns på deras hjärtan. Men det är nog mycket brustenhet som finns i också de människors hjärtan som försöker uttrycka något. Men också de som inte ens är inne på en konsertarena eller på en stor final. Man förstår att den här världen är brusten, den gråter. För att mänskligheten är sargad, människor mår inte bra. Människor är utanför det syfte eller utanför den kärlek som Gud har för dem. Och det får konsekvenser. Jag snackade med en kär ung broder igår kväll och funderade på det här. När man alltid får frågorna, folk som inte är kristna. Men var är Gud när det finns så mycket ont i världen? Men var är Gud i mitt liv? Det är det jag kommer tillbaka till. Det är sån brustenhet i våra egna liv. I människors liv. Världen rubbas och det stormar och det är ofta dunkelt, det är mörkt och det är hopplöst. En rubrik från den här finalen igår kväll som gick, det var att det är kaotiskt och oskönt. I år gick Eurovisionen sönder. Men så tänker jag att det här är inget nytt, för människans hjärta har gått sönder för länge sedan. Det är bara det att det får mer och mer drastiska uttryck. Men lösningen är ju inte att ha, liksom, vi kan ju inte lösa det bara så där. Genom att lösa hur det ser ut eller vilket uttryck det har. Utan människans stora problem, det är ju ett brustet hjärta. Som är långt bort från Gud och som behöver få bli omslutet. Som behöver få bli helt igen. Så om du undrar, varför har vi Miracle May? Men det är väl en orsak. Vi längtar efter att få se det brustna bli helt igen. Det finns en teori, jag läste om den för många år sedan, så slog det mig här strax innan predikan. Den här vill jag berätta om. Broken Windows Theory. Och du kan själv läsa mer om den, är ganska intressant. Men det handlar om sociala normer som uppstår. Om det finns en viss kultur, att så här gör vi, så här ren ska min bil vara, eller så här välstädat ska vårt kvarter vara. Då är det som att det reproducerar sig själv. Om i ditt kvarter där du bor, eller om när man rör sig på en plats, det är sönderslagna fönster och det är nerklottrade väggar, då kommunicerar det att det här är okej. Okay. Det är en social norm som säger att så här kan man bete sig här. Och det får liksom, det blir som snöbollseffekt. Broken Windows-teorin så visar på ofta på liksom ett antisocialt beteende, på civil disorder, alltså civil oordning. Och ofta i urbana miljöer, det är där man ofta har, eller där man i den här studien såg på de urbana miljöerna, främst i New York. Och New York-polisen på 80-talet, de började jobba utifrån det här. Den här teorin om att okej, okay, om det är sönderslaget och sargat, då måste vi åtgärda det. För att det inte ska bli mer och mer av det. Samma sak var det i tunnelbanorna på 80-talet i New York. Jag har inte sett det, jag var inte ens född, men de var så nerklottrade. Och de gjorde ett projekt att de började liksom varje kväll eller varje gång de kom in i depån så tvättade de dem helt rena. Och så åkte de ut nästa dag fria från klotter. Och så klottrade de ner igen. Och samma sak igen. Jag vet inte hur mycket pengar de la på det. Men de såg till att vi måste svänga den här trenden, för det här är så brustet och nerklottrat. Men om folk ser att det här börjar vara rent, så till sist så är det som att det förlorar sin effekt. Och det här var helt liksom fakta. Det blev en förändring. Och det här är intressant, för det brustna i vår värld. Det är som att man börjar avspegla sig i det. Eller man börjar liksom se sig själv i det. Eller man börjar hitta det egna lilla mörka när man ser på allt annat mörkt. Tänk, vad händer om en människa möter Jesus? Kan det ha motsvarande social effekt? När man börjar bemöta, man börjar agera på andra sätt. Man börjar hantera sina problem på ett annat sätt. Kan det få motsvarande social effekt i vår värld? Det här är bara en tanke jag vill slänga med, för att den här teorin, den funkar. Det är liksom en socialvetenskapsteori om hur människor bara agerar när miljön är på ett visst sätt. Hur är din miljö? Hur är min miljö? Hur är de platser vi är på? Och inspirationen till det här, jag ska predika utifrån Lukas 8 idag, om en stund. Men kan det brustna bli helt? Och vad innebär det om det brustna blir helt? För faktum är att genom historien och också i fleras liv här, Gud kan göra mirakel. Det är kanske snarare Guds liksom, det normala för Gud. Ett mirakel eller ett under eller en frälst människa som får en ny start, en ny riktning. Det är snarare det normala för Gud. Det är inget konstigt. Allt som Gud gör är dessutom extraordinärt. Inget som Gud gör är normalt. Ibland är det vi säger, ja, okej, vi hörde ett fint tacksägelseämne här innan. Okej, nice. Härligt att höra. Nej, alltså inget är ju normalt. Inget är. Det är extraordinärt. Det är något speciellt. Vi borde reagera som att wow, Gud, du gör verkligen något. Det kan vara lite en grej, men för den människa som skrev det tacksägelseämne, nästa gång jag utmanar er, ge något uttryck. För här sitter någon som har skrivit, tack Jesus för att du gav mig det här. Bönesvaret. Och sitter vi, ja, vad ska vi äta till middag efter det här? Eller vad blir det till fika efter gudstjänsten? Alltså kan vi agera som att det Gud gör, det är extraordinärt, det är underbart, härligt. Och vi behöver ha mer av det. Så om inte vi reagerar, då måste vi börja fundera på, har jag något brustet i mitt hjärta som behöver bli helt också? Så jag får börja jubla. För vi behöver ha en förväntan på att Gud kan göra det brustna helt. Vi behöver ha en förväntan på att det som vi ännu inte har sett vara möjligt, att det kan vara möjligt. För vi tror ju trots allt på Gud. Vi tror ju inte på brustna fönster som ska bytas ut av någon människa som ska lägga pengar på det. Utan Gud kan fixa saker. Så jag vill tala idag om förväntan på Gud. Och förtröstan på Gud. Om frihet hos Gud. Och om frid hos Gud. Det är ju intressant för att det finns flera ställen också i Gamla testamentet som talar om att, eller som är profetiska ord om att vad Guds rike skulle bli när Jesus kommer. Och Guds rike, det är alltid ett rike som är redan nu, men ännu inte. Det är som att, och därför kan man ju bli frustrerad över att allt inte blir som jag hoppas, fastän Gud är Gud. Men Guds rike är, och det är någon, jag minns inte namnet på den teologen, men som sa just det här, att det, Guds rike är, redan nu gör han grejer, men ännu inte är det helt fullkomligt och perfekt. För vi är ju här på jorden. Vi är människor. Vi lever i mänskligheten. Och lärjungarna frågar Jesus i Lukas 7. Eller de frågar Johannes. Sände dem till Herren och frågar, är du den som ska komma? Frågar de Jesus. Eller ska vi vänta på någon annan? Och han svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår, fattiga får höra glädjens budskap och salig är den som inte tar anstöt av mig. Och det här läste vi i början också. Öknen ska glädja sig, ödemarken ska glädja sig. Och folk ska hoppa runt som de gjort där och allt vad det var. Den lame ska hoppa som en hjort och den stumme stunga ska jubla. Vatten ska bryta fram, det blir liksom ganska poetiskt. Vadå vatten bryta fram? Men jag tror vi kan känna igen oss. Jag behöver vatten som bryter fram i den torka jag har. Eller det som är lamt och stelt i mitt liv. Eller som har bara stagnerat. Jag behöver få uppleva att det liksom hoppar till som en hjort. Det här är ju liksom ett äldre bildspråk. Men jag tror vi kan relatera till det på något sätt. Det är ett bildspråk. Men ni är så pass konstnärligt lagda att ni kan bli lite inspirerade om ni hör om vatten och blommor och allt vad det står. Den glödande sanden ska bli en sjö. Och så kommer Jesus och så säger han att gå och berätta för Johannes vad ni har sett. Nu händer det här. Jesaja 61 säger då så här. Herrens ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Han har sänt mig för att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för det fångna och befrielse för det bundna. Att förkunna ett nådens år från Herren och en hämndens dag från Gud. att trösta alla sörjande och ge det sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terabinter, planterade av Herren till hans förhärligande. De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förlegat öde. Och de ska bygga upp ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter generation. Det här tänker lite broken windows syndrom. Det är liksom, vi ska upprätta det som var skadat, det som var brustet. Låt oss vara del av en annan generation. Bryta det som en gång var brustet för att ge vidare något nytt, något helt. Och så tänker jag så här. När Jesus hela, när Gud gjorde grejer i människors liv, i Bibeln som vi läser om, var det egentligen ett fokus på själva miraklet? Eller var det ett fokus på något annat? Som jag förstår det, så är Jesus aldrig fokus på själva miraklet, utan han lade ju fokus på relationen till Gud. Det är alltså ett Jesus-fokus mer än ett mirakelfokus. Det var något som skulle vara normalt för de kristna, att det hände grejer. Att Gud verkar. Alltså ett Jesus-fokus, inte ett fokus på några liksom formler eller något. Det är liksom inget magiskt, det är Gud. Och när det brustna ska bli helt, då tänker jag att det handlar om att Gud vill återskapa eller forma någonting på nytt så som det var tänkt att vara. Så att när världen möter ett kaos, när rubrikerna är bara strid och ofrid och allt, det är inte så det var tänkt. Och då måste vi fråga oss att vad är det Gud som är tänkt? Och hur får vi tag på det? Hur får den här världen tag på det? Är det genom att skanna en QR-kod på en kampanj? Kanske det, för någon får uttrycka sin bön till Gud. Men Gud, vad innebär det för oss att ha ett Jesus-fokus? Och jag vill tala idag om en story i Lukas 8. Kvinnan som sträcker sig efter Jesus. Och vi läser från Lukas evangelie 40. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom, eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus, som var föreståndare i synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom komma hem till honom. För han hade en enda dotter i 12-årsåldern. Och hon var döende. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Och där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntoffsen på Jesu mantel. Och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Det är väl klart att någon rör vid dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Och hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Och Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Den här kvinnan, hon försöker göra någonting i hemlighet. Hon smyger ju liksom, och dessutom ska hon ta bakdörren in till Jesus på något sätt så ingen ska märka. Varför är det så? Hon hade ju en sjukdom. Jag går inte desto mer in på den, jag vet inte allt om den. Men den gjorde att hon socialt och kulturellt i den tiden och i den kontexten var hon oren. Och hon fick inte vara bland människor, hon fick nu allra minst gå och röra vid Jesus eller något sånt. Så hon var socialt utsatt, socialt i utkanten. Så därför gör hon det här i hemlighet. Och jag tänker att när vi läser de här berättelserna så behöver vi också någonstans lägga in oss själva i att okej, om det här händer då, men vad betyder det här för mig? Vad betyder det här för min tro? Vad betyder det här för min förtröstan på Jesus? Vad betyder det här för mitt hopp som jag lägger på Jesus eller på något annat? Och det intressanta är att hon, det var ju nästan som att hon var ju fylld av tro, för hon tänkte att hon, bara hon skulle komma fram till Jesus så kanske något kan förändras. Men samtidigt är det som att hon också är vidskeplig. Det säger ju inte Jesus, men hon tänker att bara jag rör vid den här liksom tygbiten. Det finns inget som tyder på att tygbiten eller höntofsen på Jesu mantel var någonting som liksom det i sig skulle hela någon. Men det är som att för Jesus spelar inte så stor roll, utan hon hoppades på Jesus och det gjorde en skillnad för henne. Så det är ganska mycket som kan bedömas vara fel. Varför kan hon inte liksom bara gå fram rakt fram till Jesus? Och varför liksom måste hon smyga runt? Och varför ska hon röra i hörntoffsen? Men det spelar inte så stor roll. För det som händer här spelar roll. Och det är som att det som händer gör det privata till något offentligt. Det är som att Jesus vädjar till henne också. Att inför allt folk sen berätta vad det är som händer. Hon smyger runt. Hon får ett vidrörande, eller hon liksom får genast uppleva att någonting händer. Men det som Jesus gör i det privata, det är ju inte som att han exponerar henne och blottar henne. Men det är ju som att det som händer i hennes liv är för stort för att stanna i hennes liv. Det är ett mirakel som sker. Och för henne, hon har varit sjuk i 12 år. Och vi kan förstå utifrån kontexten, Lukas som har skrivit det här, han var ju läkare själv. Så han vet nog att om hon har försökt bli frisk i 12 år, så då har hon spenderat mycket pengar. Hon har troligtvis testat allt. Och hon är troligtvis desperat. För att hon har använt alla sina tillgångar, eller mycket av dem. Och ingenting har fungerat. Jag kan ta nästa bild. Vi har några aspekter i den här. Nej, inte den. Har du de 10 orden? Kanske inte. Jag går tillbaka i så fall. Det finns några aspekter. Det är en stor folksamling. Det hon utsätter sig själv för är ju på något sätt förutmjukande. För hon har ingen rätt att göra det hon gör. Hon går utanför det som var okej. Och jag tänker så här på oss, på dig och mig. När vi vill följa Jesus eller gå till Jesus eller... Folk uppfattar det som extremt. Folk uppfattar det som att, men inte ska du hålla på med det där nu. Varför ska du till kyrkan igen? Alltså ta det lite lugnt eller tagga ner. Eller kan inte du testa något annat än det där med Jesus? Folk är lite rädda att det ska bli liksom för mycket. Hon visste troligtvis att det här kommer vara förutmjukande. Hon utsätter sig själv för att folk kommer kanske hindra henne. Folk kommer kanske skratta åt henne. Folk kommer kanske tala illa om henne. Det kommer kanske gå ett rykte om henne att hon är totalt oansvarig. Men hon gör det. Troligtvis, eller det förstår vi, hon är frustrerad. Det finns en desperation och en frustration för att det hon hoppade skulle hända kanske för 12 år sedan har inte hänt ens 12 år senare. Och här finns ingen speciell formel. Det är ingen magi att komma till Jesus. För då skulle det lika bra kunna kallas liksom hokus pokus och trolleri att tro på Gud. Det finns ingen särskild formel. För Gud är inte sån. Men han ser det här hjärtat. Han ser det desperata. Han ser hennes frustration och hennes längtan. Jag hade egentligen 10 ord på F här, men jag kan ta dem. Ni hör ju dem, men jag hade tänkt ta dem på skärmen. Men folksamling var det första, det är en stor folksamling. Det är förutmjukande för henne, förmodligen. Det finns en frustration i hennes liv. Och samtidigt finns det en frimodighet. Någonstans från den här frustrationen och desperationen kommer en frimodighet. Varifrån vet jag inte, men troligtvis för att hon har testat allt. Och sen börjar hon sträcka sig framåt. Hon börjar ta sig till den plats där Jesus är. Och det intressanta är att han är egentligen på väg någon helt annanstans. Till den här flickan som var 12 år. Och var sjuk och döende. Eller hon till och med redan död. Hon var också 12 år. Och så kommer det en annan kvinna som har haft problem i samma mängd år. Men kvinnan går framåt. Och ett möte med Jesus. Och hon möter, alltså dels stannar ju hennes sjukdom av. Hon känner direkt att den här blödningen som hon hade, att den bara stoppa. Och det Jesus talar ut över hennes liv. Det är frälsning. Och säger att din tro har frälst dig. Det är förvandling. Ett möte med Jesus lämnar inte den här kvinnan på samma plats. Utan det blir en förvandling. Han säger också gå i frid. Så att det här mötet med Jesus så leder inte till mer kaos. Det leder inte till mer sönderkastade fönster. Det leder inte till nerklottrade tunnelbanor. Det leder inte till mer kaotiska rubriker. Utan det leder till frid. Och så ger han framtid och frihet åt henne. Det som, eller det är ju självklart. Jag menar, hon får en stund som förändrar hennes liv. Så hennes framtid, omöjligt att den ska bli likadan. Så alla de som hindrar henne, alla de som hade åsikter om henne. Jag tror att de fick ju svälja sina ord. Kvinnans plats var först i utkanten, på sidan om alltihop. Men hon fattar att det händer någonting här just nu. Jesus är här. Och jag tänker inte vara någon annanstans än där Jesus är. Om Jesus är här, då tänker jag inte göra någonting annat än att sträcka mig närmare Jesus. Du och jag, vi kan ju vara som henne. Vi tar liksom bakvägen in. Vi vill inte göra oss så synliga av olika anledningar. Du vill inte att folk ska veta hur det egentligen är. Men Gud vet ju hur det egentligen är. Kanske människor har sina synpunkter och åsikter, men det spelar inte så stor roll. Men låt inte din frimodighet hindras av vad andra tänker ska vara bra för dig. För du vet, om du är desperat och frustrerad och längtar efter mer av Gud, så tycks du vara så att någonting kan hända. För det första säger han ju det här i slutet, att min dotter. Och jag tycker det är intressant att han använder de orden, för det är på väldigt få ställen i Bibeln jag säger min dotter. Vi vet ju vi är Guds barn och allt det här, men han talar till henne. Inte som, hej, hallå främling. Vad håller du på med? Vem är du? Jag känner inte ens dig. Utan han säger, han talar liksom identitet över hennes liv. Och att tro på Jesus, det är ju verkligen inte bara att tro på vem Jesus är. Utan det är också att tro på vem jag är. Alltså någonstans att tro på att han säger någonting om vem jag är. Gud skapar mig för att vara hel och för att vara någon i hans ögon. Detta är min älskade son. Detta är min älskade dotter. Och till henne säger han, min dotter. Han var ju inte hennes pappa. Men Jesus är Gud. Min dotter. Så han talar ut det ursprungliga över människans liv. Han säger inte hur det är just nu, utan han säger vad det var tänkt att vara. Min dotter. Det är den ursprungstanken, hennes identitet. Och sen säger han, din tro. Alltså det är något som är hennes. Hon hade ju en egen tro på att någonting kunde hända. Hon hade en egen frustration. Det spelar ingen roll vad någon annan tror för dig. För det är ju vad du tror om att leva med Jesus. Det är det som spelar roll. Egentligen, det spelar ju klart roll att vi ber för någon annans bönämnen. Men det vi hoppas är ju att människor kan få uppleva att det här är min tro. Gud är intresserad av mig. Jag är hans dotter. Jag är hans son. Din tro. Det är som att Jesus talar ut det som faktiskt hon hade. Det som var personligt för henne. Det som visar, han bekräftar hennes förtröstan. Att hon la sitt hopp till honom. Det är inte någon annans tro. Det var ingen stor tro. Men det var en tro. Och det är din tro. Din tro har frälst dig, säger han. Det är inte hon själv som har frälst sig. Men det är tron på Jesus som frälsar. Alltså att bli räddad till något nytt. Att lägga sitt hopp till Jesus. Och intressanta är att ordet frälsning. Nu kanske inte jag säger det rätt. Men Yeshua på hebreiska är frälsning. Och Yeshua är också Jesus. Och frälsning betyder inte att bli frälst och bli torr kristen torris. Som förlorar all glädje i sitt liv. Och allt roligt som finns. Ordet för frälsning som används. Och det här är intressant. Du lyssnar ju redan, men du kan lyssna lite till nu. Ordet som används för frälsning, det är att skapa utrymme. Ett annat ord för det är livsutrymme. Så när en människa blir frälst, som den här kvinnan, så ger det henne ett nytt sorts space att röra sig i. Och för henne var det ju superkonkret. Det hände ju verkligen. Från att vara i utkanten av det sociala, utkanten av folkmassorna, utkanten av gemenskapen, så fick hon ett nytt utrymme. Så när hon blir frälst, och detsamma gäller ju för oss och för alla människor, så får vi ett nytt, en ny verklighet, ett nytt livsutrymme. Så om du någon har tänkt på, vad är det ens att jag är frälst? Och det känns begränsat. Men be då Gud att visa dig vad det innebär att du faktiskt har tagit emot frälsning. Och vilket sorts utrymme han har tänkt för dig. För det handlar om en ny sorts frihet från det där begränsade. Så att du får blomstra som, vad stod det, alla de där blommorna och liljorna och torra öknen får rinna fram vatten. Att det där får bli en bild av vem du är. Att, att du får liksom komma in på nya områden, nya, liksom, inte ha någon ny mark i ditt eget liv. Frälsning, livsutrymme, räddning. Jag har någonting till att säga om det här, men vi kan ta en liten break, sitt kvar. Men vi ska se en kort snutt från serien The Chosen. Jag vet inte hur lagligt det är, men vi visar den här då. Kan man släcka ner lite lampa eller?
Everybody back. I asked the question. Who touched me?
Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have.
Someone touched me. I felt that power went out of me. Whoever touched me, come forward.
Teacher.
It was me. Just the fringe of your garment, only the edge, I promise. You are not unclean.
Why my garment?
I'm sorry. I know I should have asked. But if you touched me, it would make you ritually unclean according to the law. I was sick. I was sick for 12 years. I bled and no one could stop it. But I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. Thank you.
Who told you I could heal?
A man from the pool. And he was right. The blood has ceased.
My daughter.
I'm no one's daughter anymore.
Look up. Yes, you are. Daughter. It wasn't my piece of clothing that healed you.
But it was instant. I felt it right away.
I know. But it wasn't this. It was your faith.
Teacher, she was bleeding so long. We can take her.
She is clean. You have blessed me today. And I know. My daughter, I know it has been a fight for you for so long. You must be exhausted. Go now in peace. Your faith has made you well. I wish I could stay here longer, but I have business to attend to. Someone else has faith like yours. But I'm so glad that we found each other.
Hey there, it's Dallas, the creator of The Chosen. I just want to let you...
Säg hej istället. Hej. Gå i frid, är det sista han säger till henne innan hon sen går. Gå i frid. Och han talar ut en fortsättning över henne. Ni kan ju säga mer av det här själv, men jag tänkte jag vill bara visa det. Flera sätt är säkert. Men han ger henne en fortsättning. Och när andra säger till en människa, men fortsätt sträva, fortsätt söka svar, fortsätt hitta sätt att ditt liv ska bli helt, att det brustna ska bli bra igen. Det finns många som har mycket att säga om det. Men hos Jesus tar liksom strävandet tar slut. Men det finns en fortsättning och det finns en framtid utifrån relationen med honom. Och frid, ursprungliga ordet som används här för frid, shalom, det är inte frid som vi tänker när allting är spegelblankt och totalt tyst och helt stilla, utan det är en aktiv frid. Det är frånvaro av strid och frånvaro av krig, men det är en aktiv sorts frid. Grundbetydelsen har en ganska aktiv betydelse också. Fullhet, helhet, välgång och hälsa. Så när han talar ut frid över en situation som han gjorde här, han ger henne, han talar ut hälsa över hennes liv, han talar ut framtid och välgång över hennes liv. Och hon hade ju verkligen en kontrast från det som var tidigare, så möter hon Jesus. Och så får hon uppleva att gå i frid. Och det är tre ord, gå i frid. Det är inte att sitta stilla här och liksom meditera över friden. Liksom det är inte en tyst yogastund eller något annat. Jesus säger istället, gå i frid. Alltså friden bär vi, det är en annan sorts frid. Du går i den, du befinner dig i någonting som han har gett. Och friden kommer från honom, det är inte något du har skapat. Gå är rörelse, i det är en position var du är. Och frid, det är en ny verklighet. Gå i frid. Och vi kan läsa i Psaltaren, du förvandlade min klagan till dans. Du lossade min sorgedräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min ära sjunga till dig utan att tystna. Herre min Gud, jag vill tacka dig för evigt. Det blir liksom ett annat sätt att leva. Varför lovsjunger vi? Varför prisar vi Gud? Varför samlas vi till gudstjänst? Varför firar vi nattvard? Varför behöver vi det? Jo, för att Klagan blev till dans. Det som var sorg direkt blev glädje. Ett möte med Jesus, en verklighet med Jesus, blir ett annat liv att leva. I Jesaja kan vi läsa också det ordet som är samma som egentligen Jeremia 29:11. Men just att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar. Liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Det står i Jeremia 29:11 att ge er en framtid och ett hopp. Så när hon möter Jesus, när du och jag möter Jesus, nu ska vi inte bara prata om henne utan det här gäller ju dig och mig. Om Gud säger till dig, min son, min dotter, din tro har frälst dig. Det var din tro, det var för att du själv la ditt hopp. Du förväntade dig, du la din förtröstan på honom. Och därför, avslutningsvis, vi kan strax avrunda och lovsången kan komma upp. Eller piano kan vi ta. Kvinnan, därför är hon en förebild. För vad gör hon? Trots att det är en ganska komplex situation hon är i. Trots att hon har upplevt år av tystnad, år av ingenting, inga svar. Trots det så får hon uppleva en förvandling. Jag tog den här bilden bara för att jag tycker den är härlig. I kontrast till de här brustna, sönderslagna fönstren. Jag vet inte, kan det vara kanske för att jag själv undulat hemma hos oss. Enda husdjur jag någonsin haft. Nej, det stämmer inte. Jag har haft lite olika husdjur, tyvärr. Men vår fågel lever ännu. Men det finns ju, ni vet, en fågel flyger mot ett fönster eller så här. Man tror den är död. Spelar död, eller är kanske död för en stund, jag vet inte. Men en fågel ska flyga, det vet jag. Och på samma sätt, den här kvinnan, hon var tänkt för något annat. Hennes sanna identitet, vem hon faktiskt är, var något annat. Hon var inte tänkt att vara avskild från alla andra människor och vara sjuk hela sitt liv på det sättet. Varför var det så lång tid innan hon blev frisk? Det vet jag inte. Men en sak vet jag utifrån berättelsen. Jesus gjorde något. Varför har inte du fått ett bönesvar på det du hoppades få ett bönesvar på? Ja, det vet jag inte. Och det vet inte du heller. Men en sak är säker. Fortsätt sträck dig till Jesus. Därför behöver kvinnan vara en förebild för oss. Trots att hon hade mycket svårare läge än de flesta av oss. Så sträcker hon sig till Jesus. Trots att det var som det var så släpper hon taget från det trygga. Eller den situationen. För att greppa taget hos Jesus. Hon gav upp det trygga. Hon struntade i hennes grupptrycke eller i samhällets uppfattningar. Hon lät inget hindra henne. Men hon lät desperationen få en riktning. Så hon börjar kravla sig fram som vi sa. Typ så där såg det säkert ut. Hon lät desperationen få en riktning mot Jesus. Så vad gör du och jag när vi har svårigheter? Vad gör du och jag när livet är riktigt kaotiskt eller vi inte har svar på någonting? Kravlar vi oss åt ett annat håll eller kravlar vi oss till den som har skapat oss? För att kanske det finns en liten chans att han kan göra något. Vågar vi tro att det finns någonting mer? Vågar vi tro att det brustna kan bli helt? Släpp taget om allt som har varit. Släpp taget om att det inte har funkat hittills. Släpp taget om att du kanske inte har fått uppleva något av Gud någonsin i ditt liv. Tänk om den här dagen. Tänk om det den här veckan. Tänk om det just nu. För Gud älskar dig. Min dotter, min son. Han säger ju så för att han älskar oss. Vi är skapade av honom, till hans ära. Det finns frihet hos Jesus. Det finns frid hos Jesus. Det finns frälsning hos Jesus. Och det finns något mer hos Jesus. Jag kan ju inte bara ha punkter för det finns ju mer, det är ju begränsat. Men det finns mer hos Jesus än det vi har sett hittills. Så om du tror att du vet allt, du har varit kristen hela 2,5 månader, eller 20 år, 50 år, det spelar ingen roll. Det finns mer hos Jesus. Du får dela med dig själv om du tror att du har sett allt. Om du sitter här på dina egna händer och aldrig vågar be en bön till Gud, eller sluta sträcka upp dina händer i lovsång, eller sluta be om förbön när du vet att du behöver det. Sträck dig efter mer hos Jesus. Inte för att någon annan behöver det, men för att du behöver det. Du är inget brustet fönster på en liksom vägg som någon har glömt. Du är en människa som kan få gå från det brustna till något helt. Det finns mer hos Jesus. Så fatta mod och sträck dig mot Jesus. För Jesus upprättar människan. Det är så många av de under han gjorde. Det var som att han gjorde det mest naturliga. Han tog lera som egentligen människan var ju skapad. Står det i skapelseberättelsen. Gud tog jord och bara smetade den där smörjan i ögonen och mannen blev frisk. Gud gör det onaturliga på ett naturligt sätt. Och han ser ditt hjärta, han ser din förväntan. Och om inte du förväntar dig något, då kommer du sitta kvar i det där hörnet utanför. Men om du förväntar dig något, låt det bli en riktning. Du behöver inte visa det åt någon annan, men visa det för Jesus. Och nu ställer vi oss upp och vi ska strax ha förbön, som vi alltid har. Och jag vill bara uppmuntra dig och säga till dig att om du är här och du tror att det knappt finns något mer hos Jesus, men ska behöva upptäcka att det finns det, kom till förbön. Om du behöver ett vidrörande för honom, om du längtar efter mer, eller om du inte gör det, kom. Om du är sjuk, så står det att vi ska be. Lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Händer det varje gång? Nej, kanske inte varje gång, men vi gör det ändå. För att Gud är här, och för Gud gör. Och för att det har hänt, och för att det kan hända igen. Och för att det finns mer hos Jesus. Den här kampanjen stämmer inte så bra hos oss. För om vi tror på Gud så kan vi inte säga om Gud finns. Vi tänker ju, Gud finns ju. Men eftersom Gud finns, vad vill du att han ska göra för dig? Om du vet att Jesus är på väg någonstans, men du är beredd att avbryta honom, som den här kvinnan. För att du tror att bara du kommer till honom, om jag kanske får ett litet vidrörande, så kan någonting förändras. Tänk om det faktiskt gör det. Så vem är du att tänka att det inte ska göra det? Vem är du att tänka att Gud inte kan? Vem är du att tänka att Gud inte vill? Om han som säger, du är min älskade dotter, du är min älskade son. Förebedjan, ni får gärna komma fram. Och nu ber vi tillsammans och sen bara i all enkelhet så lovsjunger vi. Och du som har ett behov, du som längtar efter något från Jesus, känner igen dig i det här, kom fram till förbön och markera för dig själv och för Gud att du vill sträcka dig till honom. Så Jesus, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig Gud för att du gör allting nytt. Vi tackar dig Gud för att du är personlig och du frågar efter vår personliga respons. Du tvingar inte någon till dig, men du välkomnar oss till dig. Jag ber för den som är här och tvivlar på dig eller är här och har gått igenom någonting tufft i många, många år. Jag ber om en ny tid, en ny framtid, en ny frid som får upplevas när man sträcker sig till dig. Kom du och rör i våra hjärtan, hela det som är brustet. Påminn oss om vem vi är i dig.